Ja, då kör vi igen. Det här är Fighterpodden Nedslag med det senaste inom kampsport. Och i dagens program. Det var en späckad MMA-helg. Hur gick det egentligen för våra svenska fighters? Och det har kommit en ny världsmästare i boxningens cruiservikt. Vi snackar också om UFC-helgen där ett tungviktsbälte står på spel. Och grappling-asset Gordon Ryan går över till MMA. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Du är varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag, podden för dig som älskar kampsport. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 24 mars. Och jag heter Mårten Söderström och där är hon igen. Elin Blad, kul att se dig.
Hej, kul att vara tillbaka.
Woo! Och Simon Kölle.
Tja, tja, tja. Vilket proffs du är, Mårten. Alltså, det är de här inledningarna, alltså, det är klarhet i klarhet. Jag gillar dem. Ja.
Men det är spännande, för vi kan ju bara säga till publiken att vi sitter ju liksom inför varje podd och ska samla ihop vad som händer. Och det är ändå intressant med tanke på att det är pandemi. Att det är långa listor som kommer från dig, Simon. Det är mycket som händer ändå.
Jo, det är en del faktiskt. Det är en del, absolut. Men alltså, då ska vi tänka på att det kommer bli mer. Det kommer bli mer.
Tänk när det kommer. Mm. Då tänkte jag fråga direkt, Elin. Tittar du på någon MMA i helgen som var?
Det gjorde jag faktiskt inte. Jag har varit så jäkla upptagen de senaste 2 veckorna med alla möten i Budo Kampsportsförbundet. För alla underförbund ska jag ha årsmöten. Och jag har suttit som ordförande på ett gäng av dem. Bland annat så här, Shorinji Kempo, All Style, Fullkontaktskaraten. Ikväll ska jag sitta på Bojinkan och imorgon är det Taido och jag... Det snurrar ihop sig lite i huvudet, så jag har lagt väldigt mycket tid på det.
Jag måste fråga dig, Elin, då. Alltså, vad är din känsla när du liksom pratar med de här, eller när du liksom, på de här olika förbunden? För att det kom ju siffror häromdagen att det var 531 095 färre träningar 2020 än 2019 i Svenska Budo Kampsportsförbundet. Så det är ju liksom det är helt annan verklighet just nu. Men vad är din känsla när du pratar med förbunden?
Alltså, alla är ju väldigt, väldigt drabbade av pandemin. I stort sett alla underförbund som jag har suttit på möte med, de har tappat medlemmar. De har inte kunnat genomföra sin verksamhet. Alltså, när de ska gå igenom verksamhetsberättelsen, så alla inleder med ja, det har ju varit pandemi. Och det har varit skitjobbigt för väldigt många. Ja. Vissa har liksom valt att skala tillbaka ganska mycket. Till exempel Bojinkan som jag ska sitta med ikväll. De har ju som förslag att betala tillbaka medlemsavgifterna till sina föreningar. För de har ju inte kunnat genomföra någonting. Och då tycker de att då ska inte de sitta och samla pengar på kontot. Och vissa förbund har fortsatt bränna pengar. Även när det liksom inte har funkat så bra.
Lokaler kostar väl liksom och sånt. Det är mycket det. Mm.
Så är det.
Shit, alltså.
Ja, det är bra att hålla ordning på det, Elin. Jag tror att däremot att jag och Simon, vi kollade på MMA i helgen.
Vi kollade, jävlar vad jag kollade på MMA.
Men du, alltså, och nu inte var med förra på det. Kan inte du bara säga, det var så många galer så jag kommer inte ens ihåg dem.
Ja, alltså, det var ju UAE, det var tre Cage Warriors, det var UFC, alltså det var ju så jävla mycket.
Och var det tre Cage Warriors?
Tre Cage Warriors i rad.
Wow. Torsdag, fredag, lördag.
Och två UAE. Så det var ju verkligen så här... 6 galor eller någonting på 3 dagar. Och vi hade en bunt svenskar som var med förstås. Men det kanske vi ska prata om snart.
Jag tänkte det nu. Alltså, okay. Det var ju... vi börjar egentligen. Rostan Ackman. Ja. Och vi kan säga som det var. Han blev ju knockad.
Ja, men han blev ju dessvärre knockad i sin debut då i Cage Warriors. Och han är faktiskt tveksam på om han ska fortsätta. Jag sa faktiskt, tänkte det direkt efter. Att liksom... jag undrar alltså hur hans motivation kommer vara. För nu mötte han en kille som är jävligt stor talang, som heter Ian Garry, som håll koll på honom.
Det är inte det nästan en ny Hamzat?
Alltså, kanske inte riktigt. Jag vet att jag sa det innan på honom, men det är kanske lite överdrivet. Men
Var kom han ifrån?
Från England. Men han är liksom ruggigt bra... stil och han är ung liksom, så att det känns som att han kommer bara växa och bli ännu bättre. Det riktigt vass stående, men han tog också ner, Rostam är bra på backen liksom. Han tog ner honom och höll på att försöka strypa honom, men Rostam lyckades undkomma det. Men sen blev ju tyvärr Rostam totalt knockad, verkligen grovt knockad också. Det var lång tid han låg ute.
Ja, det var obehagligt.
Ja, det var läskigt. Och det var jätteläskigt liksom, och det känns som att han han drog ett, ja, liksom upp på sociala medier att han faktiskt var lite tveksam på om han kommer fortsätta.
Ja, men jag förstår att man får sig en riktig tankeställare.
Att det inte har varit samma sak efter UFC, skrev han ju.
Men om man säger då om Rostov hade motgångar, så hade ju Tobias Harrela framgångar. Vi har pratat om, herregud. Och vi nämnde förut, tidigare har det varit i Sverige framförallt det här med, mellan Tobias Harrela och Adam Westlund. Och nu trampar liksom Tobias Harrela upp till Cage Warriors. Och många sa så här, kommer han klara av det? Har han vad som krävs? Är det en snackis eller sådär? Och den killen har ju verkligen vad som krävs.
Ja, han har verkligen, alltså, det är på alla sätt och vis, alltså, det är show, han kommer in med någon så här killer clown direkt med ett jättestort kors över bröstet, alltså han bjuder upp till någonting unikt, han säger Sweden is in the house när han har knockat Aiden Steven i första ronden 1-14 in i matchen, och det är liksom alla kommer försöka ta ner Tobias Harrela. Han blir nedtagen faktiskt i början av den här ronden. Men han är ju grym. Det visade han, jag kommer inte ihåg det somras där Mårten i Brave, när han mötte ändå svartbälte liksom i brasiliansk jiu-jitsu och lyckades bli nedtagen flera gånger, men ställde sig upp. Så han har verkligen övat på det. Och han ger ju lite en aura av typ Conor McGregor. Alltså att han är lite extrem. Han är liksom, det känns som att det är en edge kring honom. Det är någonting som, det händer grejer där kring honom. Det är spännande matcher alltid.
Jag tänkte bara på en grej som du sa där, för det är såklart att han har ju verkligen pulver i händerna. Då blir det också det här klassiska som jag själv, som jag har varit med så pass länge och lyssnat och tittat liksom på MMA, att ja, men den stående fighter har nog svårt på backen. Men det är inte så. Den här nya generationens MMA-fighters, alltså dels kan de scrambla jättebra, alltså göra lite fina rörelser, men de är så jävla disciplinerade att direkt komma till burväggen, klättra upp, och det var precis där som Tobias liksom hamnade i helgen. Han snabbt tog sig ur det här, kom upp, fast du tänkte att undrar om han kommer överleva på backen, men det gör de överlever. Ja, för de är så pass breda idag och talangfulla.
Ja, verkligen, och hans ground and pound, alltså jävlar vad han slår hårt. Det är ruggigt, och det är många, tror jag, som kommer att åka på en nit mot Harrela. Men det är klart att förr eller senare, när man är så utpräglad stående fighter, så vill ju folk så här skicka den svåraste brottaren till slut på en sån där person. Så det är förr eller senare så kommer man springa på någon riktigt svår brott som kanske bara till och med tråkar ut honom också. Den personen blir frustrerad. Men det har du ju sett, eller hur?
Lägger sig, sett rygg, du vet, lägger sig på rygg. Ja. Sköldpaddan.
Det är definitivt en grej. Det skulle jag säga. Alltså jag tror att det är få som förstår liksom hur moraliskt nedbrytande det är att ligga och bli hållen på marken. Jag tror att man kunde se det i matchen mellan Adesanya och Blachowicz. Mm. Att där var det ju, man såg liksom hur hans moral bara bröts ner efter en tid. För det är svårt att hålla uppe när man blir nedhållen.
Ja, men verkligen. Jag har brottats faktiskt en gång med ett brunbälte som är expert på, han har vunnit liksom Europamästerskapen och grejer, men han är expert på att hålla nere folk, alltså bara hålla på sig, alltså han gick typ nästan inte på någon lås, man bara kunde inte ta sig loss liksom, och dessutom en lättare kille än mig, så det var så jävla frustrerande och liksom, det, eller hur Mårten, det måste ju du ha varit
men alltså skojar du, precis så,
otroligt frustrerande,
och ännu värre när någon är lättare och känns mycket tyngre än du själv, inser att du har en bra press.
Ja, det var verkligen, alltså usch. Men det var fler matcher, det var fler svenska matcher.
Ja, fortsätt.
Så Ali Taleb, riktigt talangfull skåning, han gick sin tredje proffsmatch på UAE Warriors 17 i Abu Dhabi, vann alltså dominant. Det här är spännande, han är ju grym, han är riktigt bra, det är så här, det är kul, hur långt kommer han gå på TKO, vann den matchen. Sen hade vi Malin Hermansson som gick också på UAE Warriors, som mötte världsmästaren i BJJ Corinne Laframboy från Kanada, som är världsmästare som sagt i BJJ, och hon, alltså Malin höll på att strypa henne. Hon fångade henne i ett stryp. Höll på att dra ut världsmästaren i BJJ.
Malin, vilket jävla kvitto.
Malin är boxningskämp liksom. Men alltså Corinne lyckades ta sig ur det, och sen så vann hon kommande rond på en armbar. Så att tyvärr så, alltså Malin tog den matchen på en veckas notis, och det att möta en världsmästare BJJ på en vecka, så det var en lite för stor tugga för henne helt enkelt.
Men är det inte också det här mindgame med tanke på att Malin ändå är så pass duktig som hon är, men precis som du säger, hon har det här strypet, för hon kämpade ju, alltså det var så nära. Men så gick det inte hela vägen. Och det är bara gå till sig själv. Alltså den energin som du gör för att tänka, ja, det är nu det händer, nu har jag den.
Ja,
och sen upp igen. Och sen hamna tillbaka på backen som inte är din liksom bästa position. Och då till slut är det så klassiskt när de här brottarna, ja, då blir det en armbar till slut. Mm. Det bara är så.
Den mjölksyran är ju inte att leka
exakt
med.
Det är
nej,
det.
Precis. Nej, precis. Så det var väl svenskarna i helgen. I alla fall de sanktionerade matcherna.
Ja. Förutom MMA så var det också boxning i helgen. Vi fick ju en ny världsmästare i boxningens cruiservikt, eller hur?
Simon? Det fick vi verkligen. Lawrence O'Coley, han är 16-0 nu. Alltså han imponerade stort. Han har ju vunnit tidigare så här. De finns ju så... Ja, vi säger det varje gång vi pratar boxning och inte Filip med.
Ja, Filip inte med, ska jag säga. Jag glömde säga det.
Filip Dersén inte med då. Men då kan vi passa på att dissa hela det här, att alla dessa jävla bälten. men okej, det här var WBO och han har vunnit tidigare något så här internationella cruiserviktsbältet, europeiska cruiserviktsbältet, och nu så vann han då världsmästarbältet i cruiservikt. Så att det är så här, för jag såg det först bara, men han har ju redan vunnit bältet. Okej, det här, nu var det först. Det finns olika inom också den organisationen, finns det olika bälten för olika regioner. Ja, ni fattar. Så att det alltid kan stå bälten på spel, typ. Det är så det känns. Men han imponerade stort. Vann så på knock helt enkelt. Jag tror att det var sjätte ronden. Och så jag har egentligen mest bara sett avslutet, så att Filip borde vi prata mer om det. Men hans känns väldigt aktuell och grym. Filip har skrivit om honom på fightermag.se. Gå in där och kolla, för det känns som att han är ganska hög på Lawrence O'Coley.
Vi går då från helgen som var till helgen som kommer. Innan vi går vidare till helgen som kommer så hade vi också en UFC-gala i helgen.
Ja, precis. Och då kanske vi inte ska gå in på alla matcher, men om man i alla fall pratar om huvudmatchen då. Derek Brunson som möter Kevin Holland. Kevin Holland som då har vunnit 5 matcher i rad innan den här matchen. Derek Brunson som hade 3 raka segrar. Tufft, svårt motstånd. För båda på pappret var det verkligen. Men Kevin Holland, vad gjorde han? Snackade mest.
Han pratade.
Han visst har han klipp i näven ändå. Det tyckte jag,
men
det
har han absolut. Men det var lite grann, han var väldigt skojfrisk. Det var lite grann så att ju sämre det gick, ju mer pratade han.
Ja, och han, han pratade
alltså under matchen
jättemycket.
Var det så här shit-talking eller?
Nej, men bra, snyggt och så här. Ja,
men i rondvilan också så vände han sig till Khabib som var där också i publiken. Liksom, vad ska jag göra? Har du några tips här?
Du är så bra brottare, jag blir bara nedtagen. Ge mig lite tips. Så det känns som att han har blivit ganska hög på sig själv. Nu är många som är höga här, känner jag att jag pratar. Men, men han känns som att han är ganska... Men det är lite sådär... När du får lite full av sig själv, det kanske är ett bättre ord. Det var så jag kände med honom. Men han är ju rolig. Han är ju liksom en charmig typ. Men
det är ju ingen stå upp scen han är på. Det är,
nej.
Han är ju där för att slåss.
Och om man är en charmig typ och vinner matcher,
då funkar det.
Då blir man ju en stjärna liksom. Men om man är en charmig typ och torskar, man ser att det är tydligt hål i hans game, att han blir nedtagen och nedhållen. För Derek Brunson var ju inte så rolig. Han sa ingenting, gjorde ingenting.
Nej, det var en tråkig match,
bara tog ner honom, höll ner honom. Det var liksom, fick in ett annat slag.
Ja, men det var väldigt mycket en dag på jobbet för Derek Brunson. Ja, verkligen.
Och det, så att han gick absolut vidare, men... Ja, men alltså det är de här två killarna, när vi Jared Cannonier och sen såklart de här Robert Whittaker och hela det gänget, Paulo Costa. Det är så många nu där som är liksom...
Ja, Cannonier tänker jag, han tog ju Hermansson liksom som...
Och det är, han är ju, alltså det är så många där återigen, sen förlorade han ju mot Robert Whittaker, men det är ju, alltså de slår varandra lite grann och det är tufft liksom, det är jättesvår viktklass faktiskt, jävligt svår viktklass.
Men också spännande, man gillar det. Och någonting vi också gillar, det är ju när tungviktsbälten står på spel. I helgen så är det UFC 260. Herregud hur många galor det har varit, va? Ja. 260. Och Stipe Miocic med bältet ska då möta Francis Nagano som är ettan. The Predator. Vad säger du där?
Biggest, Simon? Baddest rematch. Det är det de har labelat den här galan. Och det är ju så. De har ju fightats förut. Stipe vann. Francis Nagano 15-3 rekord är ju så... Alltså han är sjuk. Ilir har tränat med Ngannou inför den här matchen faktiskt.
Det är sant.
Han har varit och tränat med honom. Ja, jag vet inte.
Alltså vänta nu här, Stipe har ju 23, ja. Så det är ju ännu värre.
Verkligen. Ja, men så är det ju verkligen. Och det känns ju som att, alltså, Stipe får väldigt många frågor om John Jones. Att så här, om du slår honom nu kommer det att John Jones, och han försöker hela tiden så här bara skjuta det åt sidan, bara, men jag ska slå Francis Ngannou först liksom. Och Stipe ändå, han har så jävla bra boxning och allting, så han prickade ju Ngannou sist och kunde hålla sig på utsidan och allting sånt där. Sen har ju folk sett att han ändå går att knocka, men när jag tänker på när han mötte Cormier och han knockade honom i deras första match, men det är så. Så Ngannou vet nog att han kan göra det, men Ngannou är inte riktigt tillräckligt snabb liksom för att kunna ta Stipe.
Ja, men sen tycker jag, för mig av alla, ska jag säga, på tungvikten, jag är ju inte jättefan av det, vi brukar prata om det, att det finns liksom två sätt att se en tungviktsmatch. Antingen är det ofta ett snabbt avslut eller så är det fem tråkiga ronder där de bara liksom köttar, framförallt när de är stora och tunga, men Stipe är ju väldigt rörlig. Han är ju,
han ser ju inte ut,
alltså,
som
Ngannou är också, alltså, båda är ju atletiska, men han är exakt, han ser inte ut som en tungvikt, Stipe, och det gillar jag, och därför tycker jag det är så kul att han också har bältet. Men kan vi reda ut det här bara, för jag hänger inte riktigt med på det, alltså, hur kan John Jones komma tillbaka och varför ska han möta Stipe i sådana fall?
Det är inte helt klart att han kommer möta Stipe, såklart. Han kommer ju möta någon riktigt så kvalitetsmatch, alltså det kommer vara antingen om bältet eller det kommer vara om, alltså, en match om vem som får fighta som bältet. Typ, det är någonting sånt antagligen. Och folk har ju sagt att det ser ut som att vinner Stipe så är det som är nästa match. Nej, John Jones gick ju upp till tungvikten och han har jobbat upp sin vikt. Nu går han ju tydligen runt på en bra bit över 100 kilo till vardags. Och liksom har ju verkligen successivt byggt på muskler och allting. Så att, och försökt behålla sin snabbhet ändå, så att jag kan nog tänka mig att Stipe och John Jones kommer nog vara ganska lika i sina stats, alltså viktmässigt och längdmässigt. Stipe är också lång, det får vi inte glömma. Det är som att man tänker så här att Francis Ngannou, han är ju liksom ett monster, ett djur, men Stipe är ganska stor också. Det är bara det att han är lean liksom, så att han är smidig.
Sätt. Men jag tror att helt John Jones sätt. Skulle kunna bli jättefarlig i tungvikten. Jag hoppas att vi får se honom där snart.
Ja, men det kommer vi. Tänk dig också att Cormier, han mötte ju skitmånga i tungvikt. Jag menar, det var ju där han började. Förlorade bara en match, sin sista, mot Stipe Miocic i tungvikt. Så att det är ju så här, det är ju, och då John Jones slog Cormier två gånger. Så att jag menar, det på pappret så håller jag med dig, Elin. John Jones, alltså det är, han är farlig. Och en nytänd John Jones också. Som har, för att han försvarade bältet och det var lite si och så de sista
han
matcherna.
Liksom, men har han släppt sitt så här superdestruktiva... Så här, nej, men precis. Håller han fortfarande på liksom och knarkar och kör in i saker? Och, alltså, håller han fortfarande på att stöka eller har han skärpt sig? Jag tycker inte man får höra något om det.
Nej. Och det brukar ju ofta tyda på någonting bra. Och eftersom att han också tränar, det visas ju bilder på honom att han går upp liksom i... Normalt sett att gå upp i vikt brukar ju vara dåligt, men han går... han visar bilder på att han går upp i vikt. Men det är att han tränar upp sin vikt, så att säga. Och det är ju svårt också att lägga på sig så bra kilon, om man säger så också.
Och särskilt ju äldre man blir, han blir ju inte yngre. Ja.
Nej, det blir han inte.
Jag tänkte att vi ska gå vidare innan vi pratar om grapplingsesset Gordon Ryan. Så tänkte jag faktiskt stanna kvar bara kort, som du är med nu här, kring MMA. För det var en osanktionerad MMA-gala i Sverige.
Ja, precis.
Och vad är det här och hur funkar det här,
alltså,
egentligen?
Alltså, när man pratar om så här osanktionerad gala, det är helt enkelt, ska du anordna matcher eller liksom, ska du anordna där två personer möts? Och det är full kontakt mot huvudet med slag och sparkar och det ska utses en vinnare, då ska du ansöka om tillstånd. Och det är liksom, det är ingenting som är påhittat bara för att Budoförbundet eller något annat ska tjäna pengar på sanktionsansökningar eller sånt, utan det här är liksom baserat på en lag. Alltså det finns en kampsportslag som är anledningen till att vi får utöva fullkontaktskampsport i Sverige. Det var ju förbjudet under ganska lång tid. Och sen efter mycket liksom arbete och lobbying så lyckades vi få igenom det här. Och det hänger ju hela tiden liksom ett hot över oss om att det här tillståndet kan komma och dras in om vi inte följer de reglerna. Och nu i helgen så var det ju på en ganska stor klubb i Göteborg som det anordnades något som i efterhand kallas ett sparring-event eller någonting sånt med en annan klubb. där personer som var under åldersgränsen tävlade i regelverk som inte är tillåtna, och det som liksom ytterligare försvårar är att det var personer som då var engagerade i Svenska MMA-förbundet på ganska hög nivå som var med liksom anordnade och dömde det här. Och det är ett jätteproblem. Alltså det...
Fast med den faktorn tänker jag att då är ju det arrangerat där de tänker att det här är ju inte en MMA-gala, utan det som du säger, du måste ju luta dig mot att det här är någon typ av sparring. Vad var det som gjorde att det här inte var en sparring utan att det verkligen uppfattas som en MMA-gala? Ja, men
liksom hela inramningen att det är liksom det announcements, det är en domare i ringen, det utses en vinnare, det är liksom tidtagning och alla de sakerna, och framförallt att det var med en annan klubb. Alltså det går att komma undan med ganska mycket kan man ju säga när man gör det internt på klubben. Men när det sker på ett sånt här sätt, då det är ju svårt att säga att det inte är en match. Särskilt när personerna själva liksom säger att det här är min MMA-debut.
Mm. Simon? Så
jag tänker så här att det är väl dags att, alltså, det behöver inte vara just i det här fallet, men det här kommer ju förr eller senare, om det här sprider ut sig ännu mer, eller så är det redan nu, kommer det ju liksom prövas. Det behövs ju någonstans alltså prövas, det behövs prövas internt och sådär saker, och även då kanske till och med att det behövs prövas högre instans. Det gjordes ju med Senap, Avesta Senap på MMA, då var det ju, vet, som man garvar alltid åt när man hör, de körde ju liksom gala i trädgården och grillade tillsammans, och det var ju folk, där var det ju inte någon klubb alls liksom, och det var ju mitt ute på ett fält eller ute vid en lada, och det var ju och de åkte ju på böter, och det blev ju liksom, då trodde man ju så att nu är det satt i sten, nu är det liksom, vad heter det, prejudikat, så att nu kommer det folk hålla sig till det, för man kan ju titta på den domen va, liksom. Så att det är ganska klart att man kan i alla fall bli fälld och få böter om man har liksom utomhus, men på en klubb, alltså det är ju gråzon. Det är gråzon.
Och det är så svårt att få polisen att ta i det här. Alltså det var ju något fall som var där i Halmstad. Jag tror att vi pratade om det i podden, och då
just det.
Då liksom när de hade gått till polisen och liksom pratat om det här, då hade ju de bara sagt, jaha, är det olagligt? Alltså de har ingen koll, och det finns förmodligen för lite resurser för att bry sig om att utreda det.
Vi kommer nog komma tillbaka till det här, tror jag, i Fighterpodden. Men nu ska vi prata om en kille som är duktig på grappling. Vi har pratat om grappling-esset Gordon Ryan tidigare här i podden. Så framförallt du, Elin, har som en favorit, eller hur?
Ja, alltså, han är ju otroligt duktig, faktiskt. Ja. Alltså, som utövare går det liksom inte att säga någonting om det. Sen är han rätt knasig, men han är ju verkligen en karaktär. Men, alltså, det har varit ganska mycket snack. Han har ju länge liksom hintat om att han kanske ska gå till MMA. Men om man bara har följt honom över de senaste månaderna, egentligen senaste veckorna. Vi har ju pratat om honom på senaste tiden, just för att han har mer och mer sagt på att det finns ingen som kan utmana mig. Jag tar varenda match, oavsett, jag kan betala er för att tävla mot mig ur egen ficka. Och han tycker liksom att alla inom grappling är så pass mycket sämre än honom att det inte ens är kul längre. Och,
ja, framförallt det här att han också utmanar brassar och sätter in pengar, alltså när det blir lite mer, där det är mycket det här med respekt och så vidare, där blir det känsligt, exakt, så de inte vågar. Och nu ska han helt enkelt då, för att få motstånd ordentligt, gå över till MMA.
Ja, det verkar ju så. Han har väl signat med ONE FC. Det är det.
Precis.
Som och det, alltså han är väldigt ung. Jag tror att han är så här 24-25 år eller något sånt, och Han är otroligt duktig på marken och är otroligt atletisk, och en grej med honom är att han kämpar ganska mycket med hälsoproblem. Alltså han har mycket problem med magen som gör att han är illamående hela tiden och kan knappt äta normalt, vilket har gjort att han har tappat i vikt och inte kunnat liksom gå upp så mycket som han vill.
Oj.
Så alltså, med den utmaningen som hade kunnat få vem annars som helst liksom att vilja lägga av, så väljer han ändå att ta det här steget. Jag tycker det ska bli skitspännande. Jag har ingen aning om han har någonting att komma med stående, men kan han ta ner en snubbe så är det ju kört.
Ja, alltså det ser ut som att han kommer fighta som en tungviktare. Och det är just det där som är problemet då, om han inte får ner någon. Och ja, med tanke på att det är tungviktigt, alltså jättemånga kommer han nog kunna mangla. Mm. Alltså verkligen bara ta ner, dra ut eller rulla in en kneebar. Alltså han har ju sån fantastisk guard också. Alltså det är så här, han är sjuk. Så att han kommer så här rulla, alltså bara, han behöver bara få en fot så är det slut.
Men liksom, också direkt. Han är ju så ung och så atletisk. Mm. Så jag ser liksom inte varför han inte skulle kunna lära sig hyfsad boxning heller.
Och sparkar, ja, nej, men precis. Mm, ja. Han är ju också under, det är väl Gary Tonon som har, alltså han har väl fått sitt svartbälte av honom, tror jag.
Ja, liksom, han är ju 6-0 i MMA. Under Hensu Gracie. Han har ju flyttat till Puerto Rico nu för att öppna eget med John Danaher som är hans huvudtränare.
Precis. Som är ju lite freaket liksom bakom många av de här, hela det där Death Squad.
Jag har varit och tränat med honom. Det var skithäftigt.
Märklig snubbe, alltså väldigt märklig snubbe som på dop går in med sin liksom rash guard och grejer liksom, så du vet, alltså
Anders, han har alltid rash guard och fanny pack på sig. Det var en sån här häftig grej när jag skulle gå på hans pass när jag var i New York, och man sitter där på mattan och väntar, och så glider han in i sina så här Adidas brallor, fanny packen och rash guarden och bara så här knatar in och bara, ja. Okay, nu sätter
och han är akademiker också i grunden. Det är det, alltså, så...
Men du var bara... Vad är en fanny pack? Kan du förklara det?
Det är en sån här magväska.
Ah, just det
som var stort på 90-talet. Och det var ju något år sedan nu. Men om man vill veta mer liksom, om John Danaher och om Gordon Ryans spel, så titta på det avsnittet av Joe Rogan som John Danaher är med i. För då går han också igenom från senaste ADCC som var, så går han igenom liksom i detalj hur Gordon gör ett avslut. Det är fantastiskt att titta på, verkligen.
Ja, bra, bra tips. Vi tänker vi ska runda av lite med lite fler nyheter idag. Vi håller er uppdaterade här i Fighterpodden Nedslag. Vi kan börja med att vi har en ny ordförande i Svenska MMA-förbundet. Och det är Babak Ashti som har blivit ordförande, som också... Framförallt har ju Superior Challenge, eller hur?
Absolut, han är ju också ordförande i Force of Fighting. Det är så att man måste ju tillhöra en klubb i regel. Så, jag tror inte att George Salfeldt tillhörde någon klubb egentligen, eller så gjorde han det när han blev ordförande. Men jag tror att det går att välja någon annan.
Jag läste faktiskt det, jag stadgar inför mötet igår. Man får välja en, kanske. Kanske om tillräckligt många andra är det, om det finns en väldigt bra anledning.
Mm-hmm.
Men regeln är annars att man ska vara medlem i en förening.
Och det kanske han var, jag vet inte vad frågan om. Men Babak Ashti går in i alla fall som ordförande. Och sen så kommer det in lite andra intressanta. Jag menar, Kevin Satak har ju varit med förut, alltså domaren. Och han har ju varit suppleant, tror jag, förut. Nu går han in som ledamot. Iman Darabi, som var ju fighter själv, hon går in som ledamot. Och vad är då den röda tråden här, undrar jag, Mårten? Vad är den röda tråden på de tre jag nämnde just?
Ja, men Superior Challenge.
Ja, dels det, men dels också att de har varit gäster här i Fighterpodden.
Ja, öppet mål.
Iman Darabi, Kevin Sataki, Babak Ashti. Och sådär. Nej, men det är jättekul. Och Panik Jans att fortsätta som suppleant och sådär. Så det är kul med någon aktiv fighter som är i UFC som vill engagera sig.
Och vi har också, det har kommit ett nyval också på suppleant, Robert Nyström från Halmstad, som ju också är proffsfighter.
Just det är sant.
Och han är ju också lärare i fritiden. Så han kommer in i styrelsen.
Ja, bra. Ja, men det är spännande. Nu är vi måste ju då typ nämna de två andra i styrelsen också, Madeleine Fagerlind och Andreas Valdahl. Men i alla fall...
Och Lovisa Konradsson,
precis. Så då är de nämnda hela styrelsen. Sanny Dahlbäck ska vi nämna. Han har ju fått en ny match. Sanny, alltså, känner alla till i stort sett. Han är kändis både utanför och innanför ringen. Han har ju 5 SM-guld, 2 NM-guld och 1 VM-guld i stående, eller i thai-boxning. Sen så har han ju, alltså, varit skitbra i, alltså allmänt stående jättelänge, men han var ju skadad ett bra tag, kom tillbaka här om året för att göra comeback.
Han bröt ju benet ganska rejält i någon match. Riktigt så här Anderson Silva-skada.
Så ska han möta Robbie Daniels, jag tror att det är så man ska uttala någons namn, från Malmö Muay Thai, som på Empire Fighting den 10 april kommer de mötas. Så det blir kul att se honom igen. Förstås. Alltså, han är ju alltid rolig att se och följa. Och han är vältalig. Alltså, det är väldigt, en bra kille på många olika sätt, tycker jag. Elina Moestam. En annan bra, trevlig figur som är på grappling-sidan då. Hon har fått Riksidrottsförbundet och Svenska Spels elitidrottsstipendium på 50 000 kronor. Alltså, när jag läste om det och tänkte, åh, hon har fått stipendium och det är stort och det var liksom så här, nu. Och så här, jag vet inte, är det inte lite pengar ändå? Eller jag ska säga,
50 000
på ett år. Det var andra året. Alltså, absolut, hon pluggar, så alla pengar är väl bra pengar och det är oskattat liksom. Så det är jättebra att de får dem. Absolut, ingen sån att liksom man ska vara, att det är girigt nu från mig, men jag tänker att förändrar det jättemycket. Kanske gör det när man pluggar, jag kommer inte ihåg.
Alltså det är ju just för de personer som pluggar, och det är ju för att de istället för att arbeta extra för att kunna få ihop vardagen ska kunna ta de här pengarna och sen träna istället. Så det handlar ju inte att det här ska ju inte vara någon ersättning lön, utan snarare så här, gör livet lite enklare så att du inte behöver gå och flippa börjar på
donken
för att klara av att göra
studierna. Så, då fattar jag det bättre. Men vad säger du, Martin? Alltså, jag reagerade ändå på det.
Nej, men alltså, jag hade önskat att det var mer pengar. Det som du säger, hade det varit kanske en annan idrott och sådär. Men jag tycker det är kul för Elina. Grattis, hon är jätteduktig.
Ja, men verkligen. Ja, men det
och hon
verkligen.
Och Max Lindblad, som då är hennes kille, de har ju också nu en egen klubb. Har ju lämnat Prana och startat en egen klubb sedan ett år tillbaka.
Och det gör de mitt i pandemin, alltså det är så jäkla speciellt.
Det visste de nog inte när de startade, tror jag. Det var
Precis. Ja. Habib Nurmagomedov har ju nu officiellt också lämnat in sitt bälte, pensionerat sig från MMA. Han ska träna fighter, säger han ska träna Islam Makhachev och Luke Rockhold.
Men jag sa ju det för förra podden. Jag tror bara att det där är en hype. Alltså så här, gör det ännu mer intressant. Men det kan vara att han också, som sagt, är så hängiven till att ta steg vidare. Men jag tror att han kommer komma tillbaka. Alltså, han är ju en fighter.
Det kanske borde klia i det och hemma där fanen knappt rätt.
Tänk om han är borta ett år nu här och tränar andra fighters. Och sen så kommer det ändå upp det här, du vet. Ska inte han och McGregor mötas igen, du vet. Den fighten, de pengarna.
Men det var
då?
Filip sa en jävligt bra grej. Där Filip Dersén som är med normalt. Han sa ju det att, tänk om Islam Makhachev som han tränar får stryk. Typ såhär någon bältesmatch eller du vet någonting, får rejält med stryk. Det skulle kanske kunna locka Habib att komma tillbaka, va? Du har slagit min broder.
Men vadå, tror du på riktigt att det skulle hända, att han skulle bara, du slog min polare, ja, nu ska alltså, jag slå dig. Då tror jag ju snarare att det blir lite så här som det var mot Dylan Danis, så att det blir lite såhär eagle ut ur buren. Jag tror att det är mycket troligare än att han bara, okej, du slog min polare, så nu ska jag gå igenom ett kamp.
Jag får inte glömma de här alltså, skandalerna liksom med kastad, heter det sån här?
Nej, precis.
Vad kallas de för när man kastade?
Pirra
in i en buss. Alltså, det var ju
det så schysst. Kasta en pirra, bara det. Skitsamma, det är till historien. Jag har två korta grejer kvar innan vi rundar av. Alltså kasta pirror, det är så. Julia Stolyarenko, hon det blev lite stolligt om jag ska dra ett Göteborgsskämt där kring henne, när hon svimmade två gånger på UFC Vegas. Jag ser Mårten och tänker Göteborg, det är därför. UFC 2 Vegas 22 svimmade hon två gånger vid invägningen, alltså. Det har du sett det, Mårten?
Ja, jag såg det och hon blev stoppad.
Men självklart, jag med det. Verkligen, det ser illa ut också.
Men jag fattar inte att inte hon blir stoppad efter första simningen.
Nej, det är så här, låt henne försöka igen.
Jättekonstigt. Ja, och det här är ju, jag har ju som sagt, jag tycker ju att förutom knockouts och de hjärnskador som kommer som jag tycker är obehagliga, så är ju det här med viktnedgång och bantningen är ju ett av de största problemen, tycker jag, i den här sporten.
Ja. Alltså, de har ju tagit små steg mot att lösa det. Typ så här, att de har förbjudit att du ska droppa, alltså IV efteråt. Och att du måste liksom så här, slå vissa, alltså du måste nå vissa vikter en viss tid innan matchen. Men det borde ju snarare bli liksom att börja väga in folk på matchdagen, helst några timmar innan.
Det är inte så komplicerat. Om du väger in det. Och jag vet att det påverkar viktklasser och så vidare. Så där, det där är ett problem. Och det kommer att vara fler som missar vikten. Och så där. Men för hälsans skull, och då kommer du också förmodligen fightas i den viktklass där du ska vara. Och vi har pratat om det förut och tror att är man oinsatt i det här så måste man förstå att det, alltså, när det är lätt tungvikt och så vidare, de här killarna kan på ett dygn gå upp kanske 8, 9, 10 kilo i vikt, vilket är vätska. Det, alltså, det är helt det är sjukt.
Titta på typ Paolo Costa som går i mellanvikt och går runt på
det är helt galet.
Alltså, närmare 100 kilo och tävlar i 84. Det är helt bisarrt verkligen.
Sen har vi ju Kamsats amerikanska manager, Ali. Han har ju gått ut och sagt att Hamzat kommer komma tillbaka. Och så, och Maida har blivit tillfrågad om det och han verkar inte vilja svara på det. Så att det är så här, det är just nu, det verkar ju från sidlinjen, jag har faktiskt inte koll på det alls, som att man behöver liksom hålla igen Hamzat så att han inte tränar för mycket och sånt.
Men hur mår han nu?
Ja, men det ska till
det
vara bättre.
Det är som är den viktigaste frågan.
Ja, men han har ju synts, han var ju där i Västerås förut, det var väl helgen innan den som var nu här och så och sådär, och så han går ju runt, alltså han är inte han håller väl på att återhämta sig, så vi hoppas ju liksom, jag har sett lite klipp och lite grejer från Allstar, så det ser inte ut som att han tränar där nu, så jag hoppas verkligen de håller honom liksom vila nu, vila upp till liksom läk ut, för att sånt där tar tid att läka ut liksom. Men vi får hoppas på det, vi hoppas ju verkligen på det. Sen ska vi avsluta dem med att säga att Jack Hermansson har fått match, och det är skitroligt. Han kommer möta Edmund Shabazian, som ju var superhypad. Han var ju 10-0 i rekord, avslutade alla i stort sett, för sig han hade en split decision. Men annars så var det verkligen, du vet, Brad Tavares där, vänster huvudsparken var ju skitsnygg och sådär. Och sen så mötte han, sprang han på Derek Brunson och förlorade ju ground and pound 26 sekunder in i tredje ronden. Så att nu är det frågan om hur bra är han nu och sådär. Han var ju så hypad, Edmund, och nu kommer han möta Jack Hermansson. Jack Hermansson förlorade ju sist mot Marvin Vittori på domslut. Tuff match, svår match. Då ska man veta att Marvin gick ju hela vägen mot Israel Adesanya, så att det är ju så här, det är inte en svår motståndare för alla. Vem vinner en sån där match? Alltså det är spännande, jättespännande.
Jag hoppas på Jack, det är ju så. Men kul, det får vi prata mer om när det närmar sig, eller hur?
Det får vi göra. Absolut, men jag bara känner att jag ville nämna det.
Det är förväntningar, det behöver vi den här tiden att få en ljuspunkt att se fram emot. Men det är dags att faktiskt runda av i dagens omgång av Fighterpodden Nedslag. Vill du höra av dig så är det fighterpodden@fightermag.se. Och sen vill jag säga nu till oss här i podden faktiskt, innan vi gör vårt klassiska avslut. Vet ni att idag är det exakt ett år sedan vi startade den här typen av karantänpodd, att vi är på distans, Elin?
Wow, det har varit ett så konstigt år. Men jag vet inte, jag saknar verkligen att sitta tillsammans, och jag saknar när vi tar mer tid till att prata om saker. Jag saknar ju väldigt mycket vår vignett, måste jag säga.
Ja, den har vi inte kört nu på ett år, Simon.
Nej, men man, absolut. Få lite djupare in på fighters och lite så här vad som händer och sånt. Komma med lite frågor och se vad händer med alla olika där ute.
Vi får ta ett redaktionsmöte sen och diskutera vad gör vi nu efter ett år. Men det trodde nog ingen att det skulle vara på ett år.
Nej. Vi måste börja spela vignetten i alla fall, så att jag och Simon får göra vår lilla dans innan vi drar igång.
Ja, men fan, då bestämmer vi det. Ja. Nästa vecka är den tillbaka. Yes. Det gör vi så. Hörrni, du som lyssnar, tills dess säger vi...
Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.